Jaha, hej kära radiolyssnare. Välkommen till Radio Tyresö 91,4 MHz. Det här programmet, det kommer i huvudsak handla om klimatet och dess förändlighet. Anledningen är väl att frågan är ganska aktuell och det har nyligen utkommit en bok i ämnet. Författare är Jens Holm. Man kan väl säga ex-EU-politiker för att ge något visitkort eller CV. Och som hjälper mig att förstå allvaret. Välkommen Jens och tack för att du tog dig tid.
Tack så mycket.
Då ska vi vara artiga också mot lyssnarna. Vad heter boken du har författat och vem vänder den sig till skulle du säga i första hand?
Boken heter Om inte vi, vem? Politiken som räddar klimatet och förändrar vänstern. Och den har kommit ut på Sjösala förlag. Och den vänder sig till egentligen alla som är intresserade av att rädda den här planeten ifrån en farlig och okontrollerad klimatförändring. Sen är jag vänsterpartist och jag sitter i riksdagen för Vänsterpartiet, så att mina förslag är ju från vänster, om man säger så. Men jag har fått respons även från rätt många högermänniskor, om jag säger så, som har uppskattat boken och tycker att den är uppfriskande och som har... De har sagt att de har varit tvungna att tagga till och engagera sig mer i klimatfrågan för att de vill då visa att jag har fel i en del saker jag säger. Och det tycker jag är bra. Så det är ett debattinlägg också.
Ja, det är som man säger då. En av de få meningarna på latin jag kan, det är errare humanum est. Det är mänskligt att fela. Du har ju hittat din... förklaringsmodell till varför vi har det här. Och ja. Med andra ögon så försöker man väl hitta andra. Och
just det.
Genom att brottas det här tillsammans så kanske man tar ett steg framåt.
Det är så jag hoppas att det fungerar. Precis. Och jag tycker att alla partier med lite självaktning borde ju ha ett eget klimatprogram för hur vi ska ha nollutsläpp i Sverige vid 2030, 2035 någon gång.
Du, titeln är ju lite utmanande i den bemärkelsen. Om inte vi, vem? Vilka är vi i din bok?
Ja, jag tänker att vi är ju förstås alla vi som bor i detta land och alla vi människor på den här planeten. För det är ju vi som kan göra någonting åt klimatförändringen. Men jag tänker mig också... att det är en passning till alla som redan nu är politiskt engagerade men som kanske hittills inte har tyckt att klimatfrågan är någonting som engagerar dem. Därför jag är så upptagen med arbetsrättsliga frågor eller jag är så upptagen med kulturpolitik eller med bostadspolitik. Men klimatfrågan måste in i alla områden, i allt det vi gör.
Då tolkar jag det som att du vill ha någon slags hierarkisk eller prioriteringsordning. Alltså arbetsrättsfrågor blir rätt ointressanta om det går åt pipsvängen med klimatet.
Så är det ju faktiskt. Som världsfacket sa i en kampanj för ett år sedan, att det finns inga jobb på en död planet. Och så är det ju. Så att, vill vi ha schyssta jobb i framtiden eller vill vi ha bostäder att bo i, ja, men då måste vi rädda planeten. Men det innebär ju inte att vi inte ska arbeta med bostadsfrågor eller arbetsrättsliga frågor. Men det handlar kanske snarare om att klimatperspektivet måste även in i de områdena.
Det här var mer en prioriteringsfråga. Alltså det finns en rangordning mellan stora problem och lite mindre problem.
Det kan man säga. Ja.
Små problem ska också finna sin lösning, men man kanske ska ta dem i rätt ordning.
Ja.
Okej. Okay. Om vi då tar en liten bakgrund till det här. Det här måste ju då handla om att du tror, och vi är väl några fler också, vi får en varmare planeten jorden. Och jag har sett uppgifter, och det ska du nu din sakkunskap korrigera eventuellt. Men att de senaste ungefär 100 åren så har temperaturen ökat med ungefär en grad. Och man tror ju då att den kommer fortsätta att öka. Och efter det här Parismötet, var det även 2 år sedan eller 3?
2015.
Så satt man först upp en gräns på 2 grader, eller den kanske fanns tidigare, men då kom man ner till 1,5 grader. Och ibland så blir det svårt att ta in i huvudet, alltså det är en eller 2 grader. Vad är problemet? Jag tänker så här att i Sverige, om vi tar det jag då känner till temperaturmässigt, där har vi ju svängningar på ett år runt 20-30 grader. Jag tänker minus 5-10 på vintern, plus 20-25 på sommaren. Alltså det är ju gigantiskt mycket mer. Hur vet man att den här 1-2-gradiga höjningen är, citationstecken, farlig? Att ja, domedagen är här. Alltså det är ju så futtigt, kan det tyckas för en amatör.
Det kan man tycka, men om din kropp är 2 grader varmare, då har du feber, då har du 39 grader och då orkar du nästan inte kliva upp ur sängen. Den senaste istiden som vi hade på planeten, typ 15 000 år sedan eller sånt, det var en temperaturskillnad på ungefär 3-4 grader som gjorde att vi fick en istid på stora delar av planeten. Så Det är ju ett snitt som man tar på temperaturen över hela planeten. Men det får små skillnader, får då helt gigantiska konsekvenser helt enkelt. Och vi vet ju nu, när vi har, precis som du mycket riktigt säger, att jordens temperatur då, snittet, har ökat med ungefär 1 grad Celsius. Här på det norra halvklotet så är det nästan dubbelt så mycket. Och vi ser ju redan nu vad den klimatförändringen har medfört. Att vi ser en serie av extremväder i en frekvens och omfattning som man aldrig har sett tidigare. Vi ser en avsmältning av våra poler som man aldrig har sett tidigare. Ja, man kan rada väldigt många exempel på att den här förhållandevis lilla klimatförändringen som man har sett hittills redan nu får stora konsekvenser. Och skulle vi få en klimatförändring som är mer än 2 grader Celsius, så riskerar ju det att leda till att vi helt och hållet tappar kontrollen över klimatförändringen. Alltså att det börjar ske saker skredvis och okontrollerbart. Och då kommer det få så kallade återkopplingsmekanismer. Alltså den ena saken kommer att spä på den andra. Ifall att tundran i Nordamerika och Ryssland verkligen börjar smälta, ja, då har vi metangaser som sipprar ut där. Och metan är en växthusgas som är 25 gånger kraftfullare än vad koldioxid är. Och det går liksom inte att täppa till de hålen på tundran. Så att, ja, det finns så många exempel på att någonstans mellan 1,5 till 2 grader Celsius, där det är en kritisk gräns.
När du säger tundran, är det synonymt då med, alltså, man pratar om permafrost, när det ligger som ett istäcke, som ett lock på, och under det där locket så ligger det stora magasin eller lager eller hålrum med metan.
Korrekt, ja. Just det.
Varför har vi de här temperaturerna? Du pratade om då permafrost, men den har ju inte inträtt ännu. Vad är det som nu i dagsläget är den stora faran, eller orsaken?
Ja, det är ju hur vi lever och hur vi har byggt upp våra samhällen. Och vi lever ju nu under någon form av hyperkapitalism som egentligen har bara ett enda fokus, och det levererar största tänkbara vinst till aktieägarna. Där man inte tar någon hänsyn till vare sig arbetarnas väl och ve, och kanske i synnerhet till påverkan på naturen. Och det här har ju då lett till att om vi tittar på den halten av växthusgaser som finns i atmosfären idag, så tänker man sig kanske att det här är liksom någonting som har skett cykliskt under väldigt lång tid och så, men så är det faktiskt inte, utan den absolut största delen av de växthusgaser som vi har i atmosfären idag har släppts ut efter andra världskriget. Så det är tiden efter andra världskriget då historikerna brukar kalla den här tiden för den stora accelerationen. Alltså en tid då allting bara växte exponentiellt i princip, kombinerat med en väldigt aggressiv kapitalistisk utveckling. Det är under de här 50-60 åren under den här tiden som vi har skapat det här problemet.
Ska jag tolka dig då som ungefär att, alltså, kapitalismen, det är ditt ordval, men om jag säger näringslivet då, lite mjukare, eftersträvar ekonomisk tillväxt, och du ser då kanske andra också, meteorologer och så, parallellt med den här ekonomiska tillväxten, det är alltså den ekonomiska kakan växer, så växer halten av det du kallar växthusgaser. De följer varandra.
Ja, det...
Så kan man säga orsaken är vår strävan efter mer ekonomisk tillväxt, skulle du säga att det finns en koppling däremellan?
Ja, det finns definitivt en koppling däremellan. Och, men då vill jag också vara lite noggrann med att jag tycker att det är lite viktigt att trycka på att det är en kapitalistisk ekonomi som vi lever under. Därför att ekonomin växer i sig behöver inte vara fel. Men det är vad som ska växa i den här ekonomin. Ifall att vi har en ekonomi som bygger på att vi får fler bibliotek, att vi har badhus med bra öppettider, att vi har ett kulturliv som florerar och fri entré på våra museer och att vi har bara 15 elever i varje skolklass, alltså att vi har fler lärare anställda och så. Den delen av ekonomin får ju gärna växa och där ser vi att behoven är väldigt stora. Men den delen av ekonomin som handlar om att vi ska köpa en massa prylar, att vi ska åka kors och tvärs med bilar och med flygplan och så, det är den ekonomin som verkligen är förödande för vår planet. Så, men visst, det finns ju ett samband mellan tron på evig tillväxt eller en ständig ackumulation som jag brukar kalla det.
Men då, bara för att de som inte följer den här debatten så noga, du säger växthusgaser, nu är jag lite larvig här för jag förstår, alltså i ett växthus är det väl inget, alltså, det är ja. Inget farligt att gå in i ett växthus. Varför heter det växthusgaser?
Ja, det är därför att det blir ju en växthuseffekt eftersom de här gaserna lägger sig ovanför jorden i atmosfären och koldioxid till exempel, den vanligaste, eller metan eller dikväveoxid, eller ja, det finns ju flera växthusgaser. De lägger sig som ett skikt ovanför jordens yta. När solen strålar ner på jordens yta så strålar solen, för solstrålarna går mycket tätare frekvens ner på jorden. Sen så när solvärmen ska stöts ut i atmosfären, ut i rymden igen, då är det en mycket svagare frekvens på de där solstrålarna. Så att de stannar kvar uppe i de här växthusgaserna och studsar ner på jorden igen. Och det är där du får växthuseffekten. Det är ungefär som att man i ett växthus man har en glasskärm som håller värmen kvar inne. Växthusgaserna håller kvar värmen inne
i jorden. För att tydliggöra, du menar alltså att de här gaserna, de funkar som du säger som glas. Alltså ett växthus...
Ja.
Ett växthus är ju en glaskonstruktion.
Just det.
För glasskivan då släpper inte igenom. Är det då den långvågiga returstrålningen?
Just det.
Och det är samma mekanism. Alltså de blir ett osynligt glasskikt.
Ja, det stämmer.
Ja, och därför kallas det växthusgaser.
Ja.
Men då är inne då på den ekonomiska kakan. Då tänker jag så här att går det inte att särskilja eller i alla fall... prata om att några, du var inne på att vi skulle vara alla människor på jorden, men jag menar, de största då klimatbovarna, om du kopplar ihop det med tillväxt, så måste väl så att säga den rika världen vara lite mer miljöbov, klimatbov, än en fattig inföding eller lång, ja, som lever på existensminimum.
Det stämmer, det finns ett väldigt nära samband mellan inkomst, stor plånbok och stora utsläpp. Vi vet till exempel att världens rikaste tiondel, så den 10% den rikaste personer i världen, står för nästan 50% av världens utsläpp. Man kan bara en sån sak som flygande, ungefär 80% av världens befolkning har aldrig någon satt sin fot i ett flygplan. Så de flesta flyger faktiskt inte. De flesta äger inte en bil och, ja, och så vidare. Så det som vi tar för givet, det är ingen självklarhet för människor i syd. Och om vi ser historiskt sett på utsläppen av växthusgaser så är det ju ungefär 60-65% har i-världen stått för. Och ungefär 35-40% har utvecklingsländerna orsakat. Trots att utvecklingsländerna är ju många fler än vad vi är i den industrialiserade delen av världen. Så att det är vi som bor i den rika delen av världen som orsakat det här problemet, och därför måste vi också ta ledningen i omställningen.
Jag hör ibland när folk pratar om det här, de som är då inte har så stor klimatångest utan är lite skeptiska till ditt synsätt.
Mm.
Då ett argument som framförs, det är då att De säger att, du var inne på istid tidigare. Alltså vi kommer få en ny istid om man kan tydligen följa planet eller jordens bana runt solen och vinklar och sådär, jordaxens vinkel. Alltså vi kommer få en ny istid om sådär 4-5 tusen år. Så det här är inget problem, det kommer ju alltså sänka temperaturen igen. Hur bemöter du ett sådant argument?
Ja, det första är ju att 5 tusen år är en ofantligt lång tid. Så det spelar liksom egentligen inte så stor roll för oss och för våra barn och barnbarn vad som händer om 5000 år. Utan de är ju måna om att de ska kunna leva på en planet och leva goda liv imorgon och i övermorgon. Så det där är ju möjligen intressant ur någon form av liksom geologiskt perspektiv, men inte ur ett mänskligt perspektiv. Om 5000 år kanske inte Homo sapiens finns kvar överhuvudtaget.
Så att vi kan inte sätta vår hopp till nästa istid?
Ja, det är lite för lång tid, kan man väl säga. Och sen tror jag att en istid är inte heller så trevligt att leva under. Så det här är ju liksom två extremer. Extrem global uppvärmning eller istid. Mänskligheten vill ju leva däremellan. Med en stabil temperatur och väder som inte är extremt. Och det är så vi har levt hittills. Och det har ju varit bra på så sätt. Men nu håller vi på att ställa till det.
Om man då slutar gnälla och ställer en rak fråga, vad ska vi göra?
Ja, det finns jättemycket vi kan göra. För det fina med det hela, det är ju att det är ju människan som har orsakat klimatförändringen. Och då är det också så att vi människor kan rädda planeten från en farlig, okontrollerbar klimatförändring. Jag avslutar min bok med ett 10-punktsprogram hur vi kan ställa om till ett hållbart samhälle. Och det handlar till exempel om sådana saker som vart går våra pengar idag, de stora investeringsflödena. Vi måste styra över så att vi får investeringar i det som är hållbart, inte det som smutsar ner. Och det handlar om att vi ska inte lägga en krona till på kol, olja, fossilgas, utan alla investeringar ska gå till exempel till förnybar energi. Och det här kan vi politiker styra över. Vi kan bestämma att våra pensionspengar ska förvaltas på ett hållbart sätt och inte att de ska placeras i Lundin Oil, i Exxon Mobil, i British Petroleum, Shell och så vidare som sker idag. Så det är ett konkret exempel. Infrastrukturen, om jag bara får ta det, det är också ett område som är väldigt politiskt styrt, nämligen vad vi bygger för infrastruktur i framtiden. Och hittills har vi planerat våra städer utifrån bilens behov, inte utifrån människans behov. Och jag ser ju återigen att samma misstag håller på att upprepas då man här i Stockholm vill bygga förbifart Stockholm, som vi vet kommer att bli dyrare än vad man tidigare har sagt. Och framförallt så kommer det äventyra våra klimatmål. Man vill bygga den här tvärförbindelsen Södertörn, en motorväg nere på Södertörn. Och kommer också kosta jättemycket pengar och framförallt så kommer den leda till ökad bilism. Och det är därför Naturvårdsverket har sagt nej till både tvärförbindelse Södertörn och Förbifart Stockholm. Så det finns jättemycket som vi kan göra och där hoppas jag verkligen att ni vanligt folk som lyssnar på det här programmet, att ni sätter press på oss politiker och ställer de här frågorna till oss politiker. Har ni koll på vad klimatfrågan handlar om och hur ser ert program ut för att ställa om Sverige så att vi i framtiden lever inom de ramar som naturen sätter upp?
Alltså, nu blir jag lite glad där. Dels att det finns lite lösningar, men också det låter på dig som att det här vi som vi pratade om inledningsvis lite mer lutar åt politiken. Alltså politiken kan göra saker och vi andra ska sätta press på de där vi-politikerna.
Ja, eller så ska ni bli politiker själva. Det kan vi också göra.
Ja. Nej, men därför jag funderar på det här med den omtalade flygskatten. Och jag tror att det rör sig om turistresa till Thailand. Jag tror att det är 400 kronor, någonting sådär, som är flygskatt. Alltså då säger man, politiken lägger en flygskatt på den här turistresan. Och det ska få mig att avstå. Men om man tänker sig att 2 veckor i Thailand på ett hyggligt hotell, det är 15 000. Alltså en resa till Thailand, det är ungefär 15 000. Med inklusive hotell.
Ja.
Det finns inget alternativ om jag nu vill åka dit. Alltså, ta en båt, det är ju inte...
Nej.
Nej. Alltså vad gör 400 spänn på en resa som kostar 15 000 och det dessutom inte finns några alternativ? Jag tänker som trängselskatten i Stockholm. Ja, men då kan man ju åka kollektivt. Då finns det ett alternativ och man kan så att säga styra vårt resande.
Ja.
Men knappast en Thailandsresa med 400 spänn.
Nej, jag kan berätta för dig att...
man lägger ansvaret på medborgarna på ett litet konstigt sätt, tycker jag.
Ja, det kan man ju säga. Samtidigt så, det är ju ett politiskt beslut att ha en flygskatt. Så jag tycker att flygskatten är bättre än att inte ha någon flygskatt alls.
Ja, jag menar mer nivån.
Ja, precis. Den är ju alldeles för låg. Och vi i Vänsterpartiet, vi vill ju ha en högre flygskatt. Och vi förhandlade med regeringen om det här. Och dessutom så tror vi att det bästa vore att ha någon form av progressiv flygskatt. Så att när du flyger andra gången till Thailand, då kanske flygskatten blir dubbelt så dyr. Och flyger du en tredje gång, ja, då blir den tre gånger så dyr. För som jag sa tidigare, har du en stor plånbok så flyger du väldigt mycket mer än en person som har en liten plånbok. Så att ha en progressiv flygskatt i så mått då att den blir högre med antalet flygresor skulle också ha en dämpande effekt på just de som flyger mest. Men sen vill jag också säga att det är ju ingen mänsklig rättighet att åka på en turistresa till Thailand. När jag var lite yngre så fanns inte fenomenet resa till Thailand. Det var ganska ovanligt att man ens åkte på chartersemester. Det var väl liksom där på slutet av 70-talet och 80-talet som det började komma i en stor liksom utsträckning. Och jag tror att vi har alla möjligheter att åtminstone inom Europa bygga upp ett järnvägsnät så att människor kan ta nattåg och sen vakna upp i Italien och semestra där istället, eller i norra Spanien eller Kroatien eller liknande. Det är inte allt för mycket som krävs. Höghastighetståg och så är jättebra, men det går redan här och nu. Med att om vi har synkroniserade tidtabeller så att det inte behöver stå och vänta i en och en halv timme i Köpenhamns centralstation. Om vi har nattåg till viktiga destinationer som människor vill åka till. Ja, men då kan vi faktiskt ha charterresor med tåg. Jag kan också nämna en sak till. Jag var på ett ställe som heter Tropical Islands som ligger utanför Berlin. Det är lite av ett galet ställe. Det är världens största inomhus badhus. Så det är stort som 10 fotbollsplaner. Och där har man byggt upp då massa inomhusbassänger. Man har stränder som man kan ligga och sola. Man har egentligen allting. Man har restauranger och man har minigolf och allt möjligt. Allt det som finns på liksom en charterort. Det har man byggt in i en stor kupol inomhus. Och dit kan du resa med tåg över dagen. Du kan åka på morgon från Stockholm och komma fram dit på kvällen. Och du kan sola och bada där några dagar. Och sen så kan du ha ett par fina dagar i Berlin också. Som vi hade, och gå på konserter och museer och gå ut och ta en öl och så vidare. Och sen kan du ta tåget hem igen. Så det finns ju en mängd saker som vi kan göra som ligger bara en tågresa bort. Mm. Och här tror jag att här, om vi politiker bara ser till att det blir lättare och billigare att resa med tåg så kommer människor också göra det.
Men det finns ju också en problematik i, för jag störs lite av att man lägger ansvaret på den enskilda individen. Det är politiken som ska sätta upp ramarna. För jag menar, det är ju flygplanet som släpper ut koldioxiden. Mm. Så att det gäller ju att få ner antalet flygplan som lyfter. För att ett halvfullt plan släpper ut ungefär lika mycket, alltså i stort sett.
Ja.
Det är försumbar minskning.
Ja.
Så det gäller ju att bestämma, ni får lyfta fem gånger, alltså hälften så många gånger med flygplanet.
Ja.
Och när du är inne då på tåget, jag åkte nyligen till Skövde och det är ju nära Göteborg, så tittar jag på priset, att man kan ju inte flyga på Skövde. Flyg till Göteborg, alltså Arlanda, Göteborg, och så var tågresa Stockholm, Göteborg. För det kan ju svenska politiker sköta om.
Ja.
Det kan vara lite svårare med internationella överenskommelser.
Ja.
Men jag menar, jag tittade då. En resa med flyg, tur och tur, Göteborg, inklusive den svenska flygskatten på 60 kronor, va?
Ja.
Det är ungefär cirka, det går att hitta lite, men ungefär 800 spänn.
Ja.
Ett tåg är ungefär 100 spänn billigare, tur och tur.
Mm.
Ungefär en hundring. dock ungefär 4 timmars längre restid, alltså fram och tillbaka.
Mm.
Mm. Alltså det skiljer en hundring.
Mm.
Vore det inte mycket bättre då att ha inrikesflygskatt som var 1000 spänn
mm.
och sen lägga de här, alltså skatteväxla
mm.
och subventionera tågresorna med den här 1000-lappen?
Då är det några saker i det här som jag vill säga. Först så stämmer inte riktigt din uträkning här, skulle jag vilja
kollade
påstå.
Jag kollade igår på nätet.
Men i så mått då att du ska ju också fram och tillbaka till flygplatserna.
Ja, då blir det ju ännu värre.
Ja, det kostar pengar och det tar tid. Så det är nästan alltid billigare redan idag att ta tåget. Men vi i Vänsterpartiet vill att det ska bli ännu billigare att ta tåget.
Det är jag ute efter också eftersom vi håller på och flyger.
Ja, precis. Det ska bli ännu billigare. Och rutten Arlanda Landvetter är ju bara helt uppåt väggarna. Det är vår vanligaste flygrutt i Sverige. Där ska man inte flyga därför att det tar 3 timmar med tåget. Så där ska vi bara sätta in så många tåg som det behövs. Och vi ska ge ett uppdrag till SJ att köra tåg till rimliga priser. SJ har till exempel idag ett högt avkastningskrav. Måste leverera en vinst på 100-tals miljoner kronor varje år till staten. Men vem betalar den vinsten? Det är ju våra biljettpengar som betalar den vinsten. Så det går att göra ännu billigare och bättre att resa med tåg. Och jag ser gärna att vi höjer flygskatten. Jag ser gärna att vi lägger ner ett stort antal flygplatser i Sverige som inte behövs. Jag tycker inte att vi ska ha subventioner till flygplatser annat än de som ligger längst ut i glesbygd där det inte finns några andra kommunikationer. Och framförallt så ska flyget betala skatt på det bränsle som man kör på. Det är helt skattebefriat idag. Så det finns en mängd saker som vi kan göra här och nu som våra politiker kan fatta beslut om. Och nästa år så kan det vara så att det blir väldigt mycket dyrare att flyga, väldigt mycket billigare att åka tåg. Och då
men det är precis
kommer
det,
vi se en bra utveckling.
Det är precis det jag försöker få fram.
Ja.
Ni ser då att flyget mellan Arlanda och Landvetter, det är Sveriges mest trafik, alltså passagerartäta rutt.
Mm.
Men ni gör ju ingenting åt det, det är ju dit jag vill komma.
Jo, vi gör absolut jättemycket åt det. Men som jag sa, vi i Vänsterpartiet vill ju göra mer än att ha den här flygskatten idag som är för låg. Och vi behöver pressa priserna på järnvägen. Och som sagt, SJ behöver inte ha något högt avkastningskrav. Så det finns ju en mängd saker som kan göras.
Ja, men du säger kan göras. Varför är de inte gjorda?
Därför att vi har en del saker gjorda, men vi har inte fått gehör fullt ut för vår
men jag
politik.
Jag beskyller inte Vänsterpartiet, jag beskyller politiken.
Ja.
Där det finns massa möjligheter och ni gör ingenting.
Nej, och då säger jag att regeringen gör inte tillräckligt. Regeringen skulle idag, eller på torsdag där de har regeringssammanträden, skulle på torsdag kunna fatta beslut om ett nytt uppdrag till SJ. Där alla pengar ska gå till bättre service och sänkta biljettpriser. Regeringen skulle på torsdag kunna fatta beslut om att man ska driva att flygets skattesubventioner ska tas bort. Regeringen skulle kunna fatta beslut om en höjd och progressiv flygskatt och så vidare. Så att
vi är överens.
Ja.
Man kan göra men man har inte gjort.
Nej, precis.
Då är vi klara med det.
Ja.
Då ska jag hoppa till ett helt annat ämne, men som är aktuellt också. Vi har ju ett förestående EU-val.
Ja.
Ja, och jag tycker ju, och jag kanske är lite orättvis nu, men jag tycker EU som institution i huvudsak har varit näringslivets ombud.
Mm.
Alltså, den inre marknaden ska fungera så smärtfritt som möjligt. Man har glömt bort i det stora hela. Miljön och det sociala.
Ja.
Vad gör EU då? Nu har vi klankat på regeringen som gör för lite. Vad gör EU för att vi ska få mindre, alltså riskerna ska minska med en klimatkatastrof?
Först vill jag säga att jag håller med dig i analysen om EU. Jag är också väldigt kritisk mot EU att man prioriterar marknaden på bekostnad av miljön, folkhälsan, arbetsrätt och så. Men det går absolut att driva EU i en mer klimatvänlig utveckling om man säger så. Och EU har idag klimatmål Man har satt upp mål för hur mycket utsläppen ska minska till 2020, till 2030 och även till 2050. Man har målsättningar för förnybar energi, man har målsättningar för energieffektivisering, man har satt upp mål för personbilars utsläpp och lastbilars utsläpp, hur mycket de ska minska och så vidare. Problemet är bara att alla målsättningar är för lågt satta och det finns för mycket undantag för stora industrier där. Men det jag säger är att det finns en struktur att arbeta utifrån. Det är det som vi måste verkligen sätta press på nu inför EU-parlamentsvalet. Att vi får politiker ner till Bryssel som verkligen kommer att sätta klimatfrågan först.
Och det är då jag vill komma till. Alltså, igen så blir det här, man har satt upp mål. Jag menar, lagstifta istället. Vad är det för trams? Det är önskvärt om vi halverar koldioxidutsläppen. Jaha, men varför har man tagit för beslut för att det ska uppnås det här målet?
Ja, jag kanske uttryckte mig lite otydligt, men de här målen är ju formulerade som lagstiftning, så det är faktiskt inte bara några fluffiga ambitioner, utan det är kodifierat i EU-direktiv och förordningar, och det är lagar. Problemet är bara att kraven på energieffektivisering eller kraven på personbilars minskade utsläpp, de är för lågt satta. Men det där kan man ju ganska lätt skruva på. Man kan ju höja de där målen genom att fatta nya beslut. Men då behöver vi ju rätt sorts politiker på plats.
Ja, men ändå för oss vanliga svenskar som inte är politiker. Ja. Om det är en lag och man bryter mot lagen, då finns det en påföljd. Mm. För att avskräcka oss från att bryta mot lagen. Vad finns det för påföljder i EU om man bryter mot de här klimatmålen?
Ja, det är en bra fråga. Vad det gäller kraven på personbilar och lastbilar, så där ligger ju kraven på industrin.
Ja, men vad är det för påföljder, frågar jag?
Ja, jag vet inte exakt vad påföljden är, men de ska följa de bestämmelserna. Annars så kommer det hota deras framtida existens som bolag. Så att jag tror att den styrningen är ganska stark på det sättet. De lagar som finns om medlemsländernas utsläpp och att de ska minska till 2020, 2030 och så vidare. Det är ju mer av politiskt bindande lagstiftning. Men även där så, man kan ta länder till EU-domstolen och avkräva att de ska följa lagar. Så även där så finns det påföljder, men det är inte jag som politiker som beslutar om det, utan det är domstolen ytterst.
Jo, men alltså i Svea rikets lag, så för vanliga svenskar, ja, så står det ju att man inte får göra det där. Och gör du det där, är det 6 månaders fängelse eller 2 år. Om jag mördar någon, så då vet jag ju vad det blir för påföljd om jag åker fast. Jag frågar fortfarande, jag kan ta dem till domstolen, man kan säga att det var en lag att ni skulle göra det här. Mm. Men står det någonstans vilket straff man får?
Nej, inte vad jag vet. Nej. Så gör det.
Då ska vi sluta tjata om det.
Ja.
Avslutningsvis då, det här är ju ingen reklamkanal. För jag tänker nu fråga så här, om man nu vill prioritera klimatet i det här EU-valet. Mm. Jag vet ju vad du kommer svara om jag frågar vilket ska man då rösta på. Men vilket är det näst bästa alternativet om vi bortser från Vänsterpartiet då? Eftersom det inte är reklamkanal. Ja. Vem ska man rösta på? Nej, om man prioriterar klimatet.
Ja, precis. Nej, men jag tycker ju att du och alla andra som ska rösta, ni ska fråga partierna och kandidaterna. Kommer ni sätta klimatet först? Vad har ni för klimatomställningsprogram? Och jag tycker att Vänsterpartiet har en jättebra valplattform där klimatet är det första som vi tar upp och allt som vi vill göra för klimatet. Men jag förstår ju att alla är kanske inte vänsterpartister och då är det därför väldigt viktigt att man faktiskt sätter sig in i vad partierna och de olika kandidaterna tycker. Och jag tycker att Miljöpartiet är också ett jättebra parti, men är man mer åt det borgerliga hållet, jag sprang på en Liberalernas första namn, Karin Karlsbro, nu här i riksdagens korridorer. Och jag vet att hon har drivit klimatfrågor väldigt bra tidigare. Men återigen så måste man måste ju se till hela bilden. Även enskilda ledamöter kan vara bra, men sen är det ju ett enskilt, sen har man ju ett partiprogram att följa också. Och då tycker jag att om man väver ihop om man vill väva ihop rättvisa med värna vår planet, då tycker jag att vänsterns lösningar är de bästa.
Jag kunde nästan ana att du skulle säga det. Ja, Jag hoppas jag har varit lite halvt rättvis i alla fall. Jens, då ska jag be att få tacka. Och jag kände mig att jag gick igång lite.
Ja, jag märkte det. Ja, men det är väl kul.
Ja, oftast brukar jag vara jättesnäll och ta. Men ja, du eldade på där lite grann. Tack för att du har. Vi hörs en annan dag.
Ja, tack själv. Jättekul att vara med.
Ni har hört Jens Holm, Vänsterpartiet, ex-EU-parlamentariker, riksdagsledamot för närvarande, berätta lite om sin bok Om inte vi, vem? Och som handlar om just vad kan vi göra åt klimatet och vad finns det för lösningar. Tack för att ni lyssnade.